Jag har som överskrift Skatter i mörkret. Och bakgrunden här, det är från Jesaja 45. Bakgrunden är ju att judarna befann sig i exil i Babylon. De hamnar ju där därför att Gud måste döma dem på grund av avfall och uppror och synd. Men nu var tiden inne för det Gud hade lovat, att de skulle bli befriade. De skulle få återvända till sitt land igen. Till Israel, till Juda. Och han reser upp en världsledare faktiskt. I det medopersiska riket som heter Korus. Som skulle krossa Babylon och befria Guds folk, judarna. Det här profeterar Jesaja om i kapitel 45, och vi läser där från vers 1. Och det profeterar han alltså, det är väl känt det här. Han profeterar över 150 år innan Korus föddes. Och man tror att när Korus fick se den här texten, den här profetian, att han tog det till sig och förstod att det gällde honom. Så säger Herren till sin smorde. Och här, när vi ser sammanhanget, förstår vi också att det först och främst är en förebild på Jesus också. Men Korus var här ett redskap då. Till Korus, som jag har fattat vid hans högra hand för att slå ner folken inför honom, lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda. Själv ska jag gå framför dig, höjderna ska jag jämna ut, kopparportarna ska jag spränga och järnbommarna ska jag bryta sönder. Och det sägs att Babel hade över 100 portar. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn, jag Israels Gud. Det första vi ska bli påminna om här är att alla hinder måste ge vika när vi går Guds ärenden. När han kallar oss, då är det han som går före och han som krossar, flyttar hinder. Vi ska lita på Guds löften, det vi vet att han har talat och lovat. Om hindren är omöjliga, då får vi räkna med att Gud också kommer att göra det som är omöjligt. För inget är omöjligt för honom. Kungarna brukar gömma de dyrbaraste skatterna i mörka platser, i dolda och hemliga gömslen. Och för att få tag på de här skatterna måste man alltså gå in i mörkret. Ordet choshek på hebreiska, som översätts mörker, betyder också förtvivlan, elände eller sorg. Och orden här beskriver alltså skatter i mörkret. Matmon mistar, hemliga förråd, hemliga platser, dolda, gömda skatter, gömda rikedomar på hemliga platser. Så kan Gud leda oss in i svårigheter som vi kanske inte just då förstår. För att vi ska finna dyrbara skatter där. Skatter som vi sen får bära i våra hjärtan. Skatter som vi inte kan finna om vi inte följer och går in i det Gud leder oss till. Det här, det blir då en verklighet i våra liv. Och vår egen erfarenhet av detta, det kan inget annat ersätta. När jag läste det här så tänkte jag på, jag minns så tydligt, när jag var 18 år och min mamma hade dött. Jag upplevde sorgen som ett mörkt rum där döden och evigheten kom så otroligt nära. Vi hade fått se stora, fantastiska under när Gud hela mamma, omöjliga mänskligt sett. Gud hela mamma botar henne från cancer. Det är flera tillfällen jag har berättat det tidigare. Men nu ville Gud någonting annat. Men i mörkret, i denna sorgen, fick jag uppleva en hel månad, dag och natt, en känsla i mitt inre, precis som om jag befann mig i bomull. Jag kunde inte beskriva på något annat sätt. Jag vilade i bomull, sa jag till en kompis som frågade. Jag vet inte vad det är svårt. Men jag kan inte beskriva på annat sätt, sa jag, än det känns som om jag virar i bomull. När jag lägger mig på kvällen, när jag vaknar på morgon. Ständigt så fick jag vila i Guds hand. Vilken skatt, vilken rikedom. Jag bär med mig det hela mitt liv. Och du har också skatter som du bär på. Gud kan också sända oss till mörka platser för att rädda människor. Som han vill ge sitt rätta värde i Kristus Jesus. Som han vill frälsa. Som han vill att vi ska nå. Johannes 20:21. Jesus sa än en gång till dem. Frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Jesus offrar all den himmelska härligheten. Allt det underbara ljus och den härligheten för att komma ner till en mörk jord, en mörk plats. Så säger han, som fadern sände mig, sänder jag er. Och frågan är vi villiga att gå dit han vill sända oss? Det är där skatterna finns. Jesaja 42 från vers 6. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folken, till ett ljus för hedna folken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. Det är en profetia om Jesus Messias, men det är också alla hans lärjungar efterföljare som går hans ärende. När Gud kallar igenom mig till heltidstjänst 93, så var det en uppgift att i en församling att ha öppen kyrka för bön, undervisning och evangelisation. Ganska snart så var vi väldigt, vad ska jag säga, energiska i att varna för falska läror. Janne nämnde en del här innan. Det var trosrörelsen och mycket inom det, framgångsteologi sen Toronto-rörelsen. Se Peter Wagner, nya apostoliska reformationen. Börja se vad rötterna var. Letter Rain, ekumeniken, katolicismen och allt detta. Vi var, kan jag säga, nära att hamna i samma dike som Efesierna. Och då fick vi varning från Gud. Ni vet, Efesus är på Morgonboken 2. De hade ju avslöjat det mesta. Falska apostlar, falska lärare. Falska lärare. Men, sa Gud, ni har förlorat den första kärleken. Vi var nära. Och Gud måste varna oss och korrigera oss. Vi såg hur Gud stred. Det ena efter det andra. Som fienden på olika sätt försökte föra in i församlingen. Men vi såg hur Gud stred när vi varnade. Och när vi tillsammans där som var i den här verksamheten som vi hade ansvar för. Vi bad. Vi såg konkreta bevis på att Gud var med. Tills mörkret började komma in i församlingen. På grund av att församlingsledningen inte var vaken. Man lät sig luras, det lät ju så bra. Och jag tänkte på det här, var just det här som Janne fick den här drömmen häromdagen i veckan här om böcker. Det var så det kom in. Vi var då med i förkunnarteamet. Och vi hamnar ju i en omöjlig situation naturligtvis. Och det var väldigt svårt. Och det var inte lättare när vi fick ett profetiskt tilltal. Som var ju så här, ungefär så här. Ni kan inte strida mot det här, säger Herren. För jag har tillåtit det. Det var väldigt svårt att låta bli, kan jag säga. Att strida emot det. Men det var böcker som alla skulle läsa. Som alla uppmanas att läsa. Idéer om hur man bygger församling, inte hämtade från Guds ord, utan i företagsvärlden, i andra källor. Brukar gå under benämningar som G12, cellgruppskyrkan. Naturlig församlingsutveckling kom kanske senare, men det hör dit. Och på den tiden var det framförallt Bill Hybels och Robert Schuller som var kända namn. Senare kom Rick Warren. Allihopa inspirerade av företagsgurren, mystiken och globalisten Peter Drucker. Förespråkare för den nya världsordningen. Det handlar inte längre om i församlingen om du älskar Jesus. Det handlar om du älskar den nya strukturen. Det nya bygget som det hette. Den nya visionen. Om du var ja-sägare, då var du bra. Det var det som var avgörande. Och jag har skrivit ner några sådär punkter, bara rent spontant av frukten och konsekvenser som vi såg inifrån med egna ögon. Man hade inte längre något behov av den heliga ande. Den heliga andes hjälp och ledning. Därför att man hade ju svar i böckerna. Där stod ju också hur man skulle ta hand om dem som var nej-sägare. Och som var misstänksamma eller kritiska till det hela. Man visionerar. Man har 5-årsplan och 10-årsplan och ännu längre planer. Visionera kallas det. Fast i själva verket är det fantisera. Man bygger med toppstyrning en pyramidliknande maktstruktur. Det förnekas naturligtvis, men fakta kvarstår. All sann profetia tystades. Och profetiska budskap var ganska vanligt i den här församlingen. Det var många som hade den gåvan, men det tystades nu. Naturligtvis. Därför att det stämde ju inte riktigt överens med det nya bygget. Gud bekräftade inte, och då var det ju både farligt och obekvämt, så det tystas. Man talar inte heller gärna om Jesu återkomst och tidstecken eller det profetiska ordet. Naturligtvis inte, för dessa pastorer som står bakom de här strömningarna, de säger att det är inte vår angelägenhet. Det ska inte vi syssla med. Det är bara spekulationer. När vi ska evangelisera. Hur det är med den evangelisationen kan man ju då fråga sig. Ekumenik, det är också något som de här ledarna står bakom naturligtvis. Förenas med katolska kyrkan. Och alla kyrkor, alla som kallar sig kristna. Och därefter så vidare. Om vi är många är vi starka. Var ett mantra man ofta hörde. Men det är inte riktigt vad Bibeln säger. Ersättningsteologin smyger sig in här. Vilket den har gjort i väldigt stora delar av kristenheten över världen. Det leder till att man tar parti emot Israel, staten Israel, judarna, för palestinierna. Man förnekar till och med att staten Israel överhuvudtaget har med profetia att göra. För oss var det här en skola, Guds skola. Vi levde i bibelordet. Det har varit så verkligt för oss, sånt som vi aldrig hade upplevt tidigare. När mörkret intog församlingen, då hade Gud sina skatter. Vilka skatter? Det var till och med senare en person som bekände för oss att han hade blivit förbjuden att profetera över Anna och mig. Han hade en stark profetisk gåva. Vad gjorde Gud då? Ja, det var så här att vi var ju samtidigt under den här tiden resande förkunnare. Och gissa om vi fick många profetier när vi var ute och reste i församlingar runt om i södra och mellersta Sverige. Vi var alldeles förvånade och vi berättade glädjestrålar. Vi har aldrig fått så mycket profetier. Det var inte alla som var så glada åt det. Men det visste vi inte då. Det fick vi veta långt senare vad orsaken var. Psalm 119 och 14. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Ordspråksboken 2, vers 1. Min son eller min dotter, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig. Ordet betyder att gömma en dyrbar skatt. Så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten. Det är alltså Guds vishet och urskiljning det handlar om. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskap om Gud. Jag har undanhållit Janne ett mejl, berätta om ett mejl. Nu kanske han redan vet om det, men det kom häromdagen. Och vi brukar ju inte prata om vad vi ska undervisa om eller sådär innan. Men jag visste ju om den här drömmen som Janne fick. Och nu är det så att Jag fick ett mejl om detta av en bedrövad medlem i Smyrnakyrkan här i Göteborg. Jag säger detta öppet nu, för jag drar mig inte för att varna för detta. Jag fick själv nämligen ett tilltal. När jag hade läst jag läste en av Bill Hybels böcker. Jag har berättat om det många gånger, det står på vår hemsida. När jag tyckte själv att det lät ju ganska nytt och fräscht, och bara av att jag läste boken utan att ens ta till mig de tankar som fanns. En del var bra. Mycket var bra med evangeliet. Det var inget konstigt. Det var inget falskt evangelium. Det var därefter hur man bygger och vad man för in för tankar. Som väckte ett litet, litet förakt i mitt hjärta. Och Gud talade till mig: Elvor, du kan aldrig blanda världens ande med min ande. Nu uppmanar man här i Smyrnakyrkan i Göteborg alla medlemmar att läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Det är precis samma källor som Bill Hybelsen jag fick, och fick en sån varning från Gud, så jag drar mig inte för att säga detta, och det kommer att gå ut på internet. Det här är inte den enda församlingen, det har spridits redan i väldigt många pingstförsamlingar och säkert andra kyrkor också. Och vi har fått också mejl och telefon från bedrövade medlemmar när de ser vad det här leder till. Frukten av det är inte god. Rick Warren hörde vi talas om första gången alldeles i början på 2000-talet. Det var en pastor faktiskt som berättade. Det är en pastor, Amerikas pastor kallas han, och hans bok, han har skrivit en bok och den är högst på bestsellerlistan i hela USA. Janne och jag som då hade gått igenom allt det här, vi blev ju genast misstänksamma istället än glada. För vi sa till varandra, ja, om en bok kommer högst upp på försäljningslistan i USA, då är det något skumt. Förstår man för korsets budskap i USA idag, då lär man inte, och Bibelns budskap, då lär man inte hamna först på den listan. Det här var Rick Warren då, ja. Jag skulle vilja kalla honom Amerikas farligaste pastor. Vi har ju skrivit en del, inte minst Bodins funderingar på sidan. Men nu finns det på lite olika. Vi har ju så mycket på vår hemsida så det är inte slät hit allt. Men det går att leta där. Och det finns ju mycket att läsa på nätet idag om detta. Rick Warren som har en peace plan, fredsplan, och samarbetar med Tony Blair som har Faith Foundation, som har en orderbefallning från påven att ena religioner. Samla alla trosuppfattningar och religioner i sociala projekt för att få världsfred. Allt handlar om det människocentrerade budskapet. Och trebenta stolen där, ja. Det är ju helt efter den nya världsordningens agenda. Och i församlingen är det ju då att det här marknadsdrivna tänkesättet, företagstänket, samma som Bill Hybels. Och jag vill också citera det här som är uppskrivet, som Janne också citerade innan, psalm 127:1. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Roger Oakland, pastor och väldigt klarsynt bibellärare, var med på Fred i ett globaliserat samhälle 2011, ett forum. Och han rapporterar därifrån och säger: vid forumet hävdade både Rick Warren och Tony Blair att det enda sätt som global fred kan komma till stånd på planeten jorden i framtiden är genom att alla trosläror verkar tillsammans och gör gott tillsammans. Ja, vi ser ju frukten av detta leder till en världsreligion som vi alla vet Bibeln har förvarnat för. En falsk kyrka. Jesaja 33:6-7 står det så här: han, Herren alltså, ska vara din framtidssäkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Sion, det är församlingen, Guds församling, Guds folk. Hör, deras hjältar klagar där ute, fredsbudbärarna gråter bittert. Det är slutet på det hela det. Vi är inte kallade att vara den sortens fredsbudbärare. Vi är kallade att vara fridsbudbärare som troende, som kristna. Fridsbudbärare, då blir det också fred. Det handlar om Jesus. och hans frälsning. Man vill ena religioner, och det var det som vi hörde i inledningen här också om interfaith och krislam, kristendom och islam, de tre abrahamitiska religionerna som man säger. En del av frukten av detta blir också att man inte talar om Bibelns tidstecken och profetier. Man försvarar islam på bekostnad av de förföljda kristna. Det är väldigt tyst om de förföljda kristna. Och jag vill ta upp något om det. Vi har haft en del på hemsidan på nyheter det sista. Vi har läst säkert många av oss nyhetsartiklar som faktiskt är svåra att läsa. Rapporter från Pakistan, Sudan, Nigeria, Irak och så vidare. På YouTube har det varit en film som har cirkulerat. Det är en kristen pappa i Irak som har tagit kontakt med en präst. Och den här prästen, tror att det är en ortodox präst, han berättar då att den här pappan hade hotats av ISIS med att hans barn skulle dödas om han inte bekände sig till islam. Och pappan, han klarar inte av det här, utan han, för sina barns skull, så uttalar han de här orden, bekännelsen då, till Allah, islam, med sin mun, självklart inte med hjärtat. ISIS hotar sedan barnen med döden om de inte bekände islam och förnekar Jesus. Barnen sa: vi älskar Jesus och han har alltid varit med oss, och det gör vi aldrig. Och de blev mördade, avrättade. Nu var förstås pappan förtvivlad. Kan Gud förlåta? Ja, självklart kan Gud förlåta. Och den här prästen, han gjorde allt för att övertyga honom. Då har vi också skatten, Bibelns skatter, att läsa om Petrus som förnekar Jesus, som var alldeles förkrossad när han fick full förlåtelse. Självklart finns det förlåtelse. I Martyrkyrkans vänner kunde man läsa: kanalen SAT7 har ett barnprogram med programvärd Essam Nagy, jag vet inte hur det uttalas. Han besökte nyligen ett flyktingläger för internflyktingar i Irak. Jag väntade mig att människorna skulle vara olyckliga och bedrövade. Barnen saknar visserligen sin skola och sina vänner, men de är så fulla av hopp. Och det handlar inte om förnekelse. De talade om ISIS, och en av dem sa: jag kommer aldrig att hämnas det som de har gjort mot mig. Istället kommer jag att be att de får uppleva Guds förlåtelse i sina hjärtan, berättar han. Jag vet inte om ni känner som jag, när man läser sånt här ibland, när det kommer mycket sånt här om förföljelsen som pågår idag, så kan man ändå känna: Gud, hur kan du tillåta? Det är svårt, det är jobbigt att läsa. Men vi kan också läsa i Bibeln om profeterna, hur de kände precis likadant. Profeten Habakkuk tänker jag på särskilt. I Habakkuk 1 från vers 2: Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? För därv och våld är inför mig, split och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktig omringar den rättfärdiga och rätten blir förvrängd. Han ropade till Gud över detta. Men han fick svar. Herren svarar mig. Han fick en syn, han fick ett löfte. Skriv upp synen, talar Herren, och rista in den på skrivtavlor så att den lätt kan läsas. Till henne måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, till den kommer. Helt visst, den ska inte utebli. Vi vet att Gud ser allt detta. Han har sista ordet. Han kommer att gripa in. Det väntar fruktansvärda straff för de förföljare och mördare och terrorister som inte omvänder sig och söker Guds hjälp och frälsning. Det vet vi. Vi vet också att Jesus har burit all synd, och han kan förvandla vem som helst. Vår uppgift är att be för de förföljda, naturligtvis. Och Jesus talar ju om förföljelse. Och jag tänker bara nämna detta med det Jesus i Matteus 24 och Lukas 21 med det här eskatologiska talet som det kallas när han räknar upp det och det vi ser i vår tid. Och så säger han i Lukas 21 och 12: men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Detta ger er tillfälle att vittna. Och Matteus 24, 9, då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Vi ser att det är precis det som pågår idag. Innan till och med vi så mycket av de här tidstecknen som bara kommer att öka och förvärras. Men vi ser också att det är förutsagt detta med förföljelsen. Ändå säger Jesus så här i Lukas 12 och 4: till er mina vänner. Och han har ju sagt i ett annat, i Johannes evangeliet: ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Till er mina vänner säger jag, var inte rädda för dem som dödar kroppen, men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Honom ska ni frukta. Gud alltså, Fadern. Honom ska ni frukta. Allt i detta beror på vart vi vänder oss. Psalm 56 och vers 4, där David skrev: när fruktan kommer över mig, förtröstar jag på dig. Och i vers 12: på Gud förtröstar jag, fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Och vad det som barnen hade i mörkret och i den fruktansvärda ondskan som de mötte, de hade skatt. Den Jesus. Den dyrbara skatten. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden, som det står i Uppenbarelseboken 12:11. Deras liv blev ett vittnesbörd. Det blev kort här på jorden, kortare än de flesta, men jämförs som en evighet hos Jesus. En evighet hos Jesus. Jag vill avsluta med Matteus 6, vers 19-21. Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Om Jesus är skatten, det viktigaste, det dyrbaraste för oss, då kommer vi också att följa honom och vara med honom och få vara hos honom i evighet.